älskade Jesus. Att vi får ställa in våra hjärtan och rikta vårt sinne till dig. För vi kommer för att höra ifrån dig. För att vi ska kunna få mer av dig i våra liv. Att vi ska kunna följa dig bättre. Förhärliga dig mer. Mer i trohet. Det är ett nödrop till dig, Fader. För ditt folk. Att vi ska bli det folk som du vill ha. Ett renat egendomsfolk. Ett äkta folk. Med sanning i hjärtegrunden. Med äkta motiv. Där allt beror på kärlek till dig. Och att det blir ett folk som vågar mista sina liv. Sin bekvämlighet. Sitt allt. För att följa dig, Jesus. Att det blir i verkligheten sanning. Att tillhöra dig. Att vara din. Att vara stämplad med ditt namn. Och jag önskar att du ska kunna nå våra hjärtan. Att du, Jesus, genom din ande ska kunna få sagt det du vill ha sagt. Det du vill säga till oss. Jag ber om det. Helige ande, att vi ska kunna höra dig, släppa fram dig. Du som inte tar av ditt eget utan förmedlar det som kommer från Fadern och Sonen. Och att vi ska kunna få ta emot det den här eftermiddagen. Tack för att du är här, Jesus, mitt ibland oss genom din ande. Och du ska undervisa oss. Tacka dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Det drar ihop sig i tiden och på jorden. Och det tror jag alla ser. Och att det går fortare än vad man hade förstått egentligen. Och Gud behöver ett folk. Men vi vet att det är sållningstid idag. Och att domen har börjat på Guds hus. Så idag avslöjar Gud det som finns i våra liv. Först och främst för oss. Så vi ska kunna hinna göra bättring. Och gör vi inte bättring så kommer det att synas. Så det är en väldigt allvarlig tid. Och jag känner det i mitt liv, sållningen. Att det är hela tiden att omvända sig. Att överlåta sig. Att prioritera. Och förstå vad som är meningen med livet. Och hur lite tid vi faktiskt har på jorden. Hur lite tid som det är kvar. Och att bli äkta. Så att Gud kan ha förtroende för oss. Så det är en speciell tid. Och det var någonting som kom till mig. Det var väl i förrgår, tror jag. Så kom det ungefär så här att. Att vara ett redskap för Faderns vilja. Och förbli i sanning och kärlek. Att vara ett redskap. För hans vilja och förbli i sanning och kärlek. Då kommer Gud att ta hand om oss. Allt som rör våra liv kommer han att ta hand om. Och då kom det här bibelstället från Korintsebrevet 6. Jag tror att det är första eller kanske andra. Jag ska titta om det är andra Korintsebrevet 6. Och då står det så här. Vers 17. Alltså, gå ut ifrån dem och skilj er ifrån dem, säger Herren. Kom inte vid det orent är. Då skall jag ta emot er och vara en fader för er. Och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Så om vi inte kommer vid det orent är, då skall han ta emot oss och vara en fader för oss. Och vi ska vara hans söner och döttrar. Och så tänker jag så här. Hur är en fader? Alltså en fader tar hand om allt i ett barns liv. Om det är en riktig fader. Bara när jag är hos våra söner. Och ser hur de behandlar sina barn. Så blir jag jätteberörd. För de är som ett tecken för mig. För några ett tag sedan så såg alltså då pappan en liten prick på kinden. Och störta fram och titta på den lilla pricken, vad det var för någonting. Och då tänker jag, en prick om sorg, alltså hårstråskontroll. Och att få ha Gud så, för då tänker jag så här, men det kommer ju inte automatiskt, utan det är om jag inte kommer vid det orent här. Då ska jag ta emot er och vara en fader för er. Så att välja att leva det som är välbehagligt för Gud. Och veta att han läser våra tankar. Han ser oss alltid. Och jag satt och pratade med en annan son igår. Och då sa han bara så här. Har det inte blivit för luddigt bland kristna? Har inte allt blivit för tillåtet? Har man glömt bort vad det handlar om? Gud borde ta i tur lite med hårdhandskarna, tyckte han. Han tyckte att det var för slätstruket, vi skilde oss för lite, det var för bekvämt, det var för... Och då kände jag när han sa, jag var så väldigt förvånad, sa jag. Tänkte så här, och just från den som sa det, jag var väldigt förvånad. Men så tänkte jag det. Vi ska ju vara ett folk som skiljer oss från alla andra människor. Men då tänker jag så här, allt beror ju på Guds fruktan. För jag känner så här... Min man, han sa så här, vad snäll du är. Han tyckte jag varit en längre period. Och då skojade jag, sa det. Det är för att jag är rädd för Gud. Men egentligen sant. Egentligen sant. Jag kan säga så här, ju mer jag älskar Gud, ju större gudsfruktan får jag. Så det hänger ihop. Och jag vet att han läser mina tankar innan jag har tänkt dem. Han vet ett ord på min tunga innan jag har sagt det. Så väl känner han mig. Och då vill jag att han ska kunna se på det han har skapat med välbehag. Det är min högsta önskan. Och därför måste man ju rena sig. Låta sig rena. Så jag tror att det beror på att det är luddigt i Kristi kropp idag. Och att man inte har skärpan, inte har auktoriteten som vi borde ha. För att vi känner inte Gud. För börjar jag känna Gud som min fader, då får jag Guds fruktan. Automatiskt. Då vågar jag inte tänka efter köttet. Jag vågar inte säga efter mitt kött. Utan Guds fruktan håller mig och kärleken till Gud självklart. Men vi pratar inte så ofta om det. Jag tänkte på Ananias och Safira. Predikar vi inte så ofta om. Och när de ljög för den helige ande så... följ de ju båda döda ner. Så vi behöver lära känna Gud. Och när jag bad i förrgår så sa Gud något jättekonstigt. Jag tänkte, jag hör fel. Ja, vad säger det? Jag kan sätta frimärke på det. Det är helt fel. Frimärkt, sa han. Frimärkt. Sigill. Du är frimärkt. I andevärlden. Så vi har frimärken på oss. Vi är postade. På väg till himlen. Och portot är betalt. Innan jag förstod vad han menade. Men han skojade. Men visst var det härligt. Att vi har frimärken. Adresserade. Hemåt. Så vi är märkta med frihet. Frimärkta. Han är den bästa att lära känna. En ljuvlig fader och en humoristisk fader. Men en helig Gud. Vi håller på i första Petrus. Och vi ska läsa andra kapitlet. Och vi läste nyss att kom inte vid det orent är. Och här börjar andra kapitlet med. Så lägg då bort all ondska och allt svek. Såg skrymteri, avund och förtal. Och det här renar ju vi våra själar. Vi pratade om förra gången, rena era själar. Eller, ni har renat era själar. Då ringde jag till en uppslagsbok som jag kände. Och hon gick och tog fram den arameiska översättningen. Och där står det, rena era själar. Inte, ni har renat. Och jag läste på ett ställe att den grekiska översättningen är ibland tagen från arameiska skrifter. Men där stod det i alla fall, rena era själar. det är ju andebetydelsen, för vi har ju inte renat våra själar färdigt. Utan det är ju det vi arbetar på, vår frälsning, att rena våra själar. Det är pågående. Så att vi inte tillåter att svek, skrymteri, avund och förtal, att man känner att min själ, du måste bli ett med ordet. Jag måste ödmjuka mig för ordet och välja ordet. Så att min själ kan förenas med Kristus. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken, på det att ni genom den må växa upp till frälsning. Alltså vi ska växa till frälsning. Och utav ordet växer vi. Så genom att vara i ordet, be Gud om hunger och törst efter hans ord. Be om det. För att vara i ordet, så är ordet ande och liv. När jag läser din relation med Gud. Och jag växer av det. Och jag växer till frälsning. Alltså till räddning, till frihet från allt. Om ni annars har smakat att Herren är god. Och kom till honom, den levande stenen. Som väl av människor är förkastad, men inför Gud är utvald och dyrbar. Så i det här byggnadsverket som Gud gör, så kommer jag till den levande stenen. Och låt er själva, så som levande stenar, uppbyggas till ett andligt hus. Så att ni blir ett heligt prästerskap som skall frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Och låt er själva, alltså att jag måste ge mig till Gud, överlåta mig till honom. Så att han får bygga med mig bland de människor han vill. Vi har byggt vad som har passat oss. Vi har byggt efter kött väldigt mycket. Men att säga till Gud, här är jag. Jag är din. Och jag är den sten som du får sätta i kroppen var du vill. Och när Gud får bygga, då fungerar vi tillsammans. Så att man känner att man kommer i kontakt med dem där man förmedlar liv och tar emot liv. För annars är det felbyggt. För alla som jag ska ha en relation med, som jag är byggd med, måste kunna förmedla liv till mig. Och jag måste kunna förmedla liv till dem. Annars är det inget bygge. Annars flödar inte livet i kroppen. Så jag måste känna med de människor jag är med att det fungerar, att livet fungerar. Djävulen har ju också lurat många att isolera sig. Man har blivit besviken och så isolerar man sig. Men vi är en byggnad. Vi är en kropp. Så vi överlåter oss till Gud och Gud leder oss var vi ska vara, vilka människor vi ska ha kontakt med. Det heter nämligen på ett ställe i skriften, så jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska inte komma på skam. Och vad är en hörnsten? Det är den sten man lägger först i ett bygge. Och det är riktlinjen sen för hela byggnaden. Så att det är den som bestämmer hur byggnaden blir. Så att Kristus är den första stenen och som bestämmer riktlinjen på hela bygget. Och den som tror på den ska inte komma på skam. Så tron på Jesus, en äkta tro på Jesus, gör att vi inte kommer på skam hur livet än ser ut. För att vi har en fiende verkligen. Som vi märker av tydligare och tydligare. Och som visar sitt ansikte tydligare och tydligare på jorden. Och han är på oss. Och vill plåga oss så stor del av dygnet som det bara går. Och alla våra svagheter, alla våra sprickor som vi har. Vi har ju alla sprickor i vår personlighet. Och där är han hela tiden. Men om vi tror på Jesus och tar emot den nåd som är för varje dag, det är ny nåd hela tiden. Om jag lever i det, hur jag än mår idag, så kommer jag inte komma på skam. Hur den ser ut i mitt liv, hur den ser ut i familjen, hur den ser ut i kroppen, hur den ser ut. Tror jag på Jesus, så kommer jag inte på skam. Fienden säger ju tvärsom. Och han använder ofta det man har gått igenom. Att så här har det sett ut i din familj. Så här har det sett ut i ditt liv. Så här som det har sett ut, så kommer det att bli. Det är egentligen det han säger. Att titta bakåt och det är din framtid. för att få oss att tappa modet. Och jag tycker att det är hårdare kamp idag än vad det varit förr. Mer närgången konfrontation än vad jag har upplevt förr sedan jag blev frälst. Och då tänker jag bara att räddningen är tron på Jesus. Det finns inget annat. För man har inget i sig själv att hämta. Det känner man ju. Jag har ingen kraft att hämta. Jag har inget att peppa upp mig med. Jag har inget som piggar upp mig längre. Det hade jag förut. Har jag inget, för det är inget som räcker. Och så, då tänker jag att jag är hopplöst utlämnad. Och om inte det kontaktar Jesus i tro på honom, så kommer allt att rasa. Så han är vårt hopp och vi kommer inte komma på skam. Så, för er ni som tror är stenen alltså dyrbar. Men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom det inte hörsamma ordet stöter det sig, och så var det också bestämt om dem. Så om alla som inte tror kommer Jesus att bli stötestenen. Bara för att jag vägrade låta mig älskas. För han är Guds kärlek till alla människor. Så att allt handlar om att låta sig älskas. Och alla människor längtar ju efter kärlek. Men om vi säger, vad har människor i Sverige sett av Jesus? Hur mycket ära har vi givit honom i landet? Det människor ser är ju tvärsom. Precis tvärsom. Så det blir ett hån egentligen att vara kristen. För man säger, ja det var det. Det började ju med Knut, och sen har det ju hänt mycket annat och händer mycket hela tiden. Som når människors öron. Och de menar, alltså det är bara bluff. Så här gör de och så gör de. Och då tänker jag så att stå upp och vara äkta till ära för honom. Den lilla tid vi har. Ni åter är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap. Ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är ett utvalt folk, precis som Israel var. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, alltså ett avskilt folk för Gud, ett egendomsfolk. Jag tänker så här, Gud hade först Israel som folk. För att hela världen skulle se Gud och hans godhet genom Israel. Det var i planen. Han satte Israel mitten på jorden. För att visa sig bland människor. Och så gick Israel fel och hade avgudar. Och Gud var tvungen att straffa. Och det var inte alls den räddningsplan som Gud hade tänkt. Så i en parentes i tiden så kommer församlingen in. Som ska förhärliga honom och visa vem han är. Leva Kristus, att han blir synlig. Ge honom ära, att Guds kärlek och godhet ska synas på jorden. Och så blev kristendomen till största del religion. Så smärtsamt. Man vill gråta när man tänker på det. Så Guds räddningsaktion har gång på gång smutsat ner och blivit tvärsom. Tvärsom. Förvanskat den Gud är. Så att man till och med hånar och gör narr av kristna. Så att tänka så att man kan bara ta hand om sitt eget liv. Man kan inte påverka andra utifrån. Men man kan välja själv ensam. Att känna så här, fader jag vill bli det du ämnade mig att vara. För jag tänker så här, vad är det högsta en människa kan bli? Vi människor i världen försöker med yrken, titlar, vara bland de rätta hela tiden och stiga uppåt. Men vad är det den högsta en människa kan bli? Det är att hon blir det hon är ämnad att vara. Alltså det Gud hade tänkt om henne. Det är det högsta en människa kan nå. Och då känner jag, säger jag för till Gud, av hela mitt hjärta. Jag vill bli den du ämnade mig att vara. Varken mer eller mindre, jag vill bli den personen. Och jag vill stå inför dig och vara den personen. Under förtal vad människor än säger. Men jag vill det för ditt namns skull och för att du har älskat mig. Och att det får bli en verklighet. Så att på det sättet står man emot fienden. Och står emot synden. Och står emot begärelserna. I tro på Jesus. Vi är kallade till ljuset. Och vi är befriade från mörkret. Vi är befriade från syndens makt. Vi har fått förlåtelse för alla våra synder. Djävulen är besegrad. Vad hänger det på då? Hänger det på demoner? Hänger det på djävulen? Det hänger på våra val. Vad jag som människa väljer i stridens hetta. Välja att tro på honom. Välja att ödmjuka mig. Välja att mista mig själv och mina försvarstal. Och vad jag vill säga och försvara mig och bråka och kivas. Välja att förlåta. Välja att be för dem som förtalar mig. Välja det. Om jag väljer det, då kommer Guds kraft. Gud sa till mig så här. Jag ger alltid kraft till ett rättfärdigt liv. Det finns aldrig nej. Och alla Guds löften är det ja. Ni som förut inte vore ett folk, men nu är ett Guds folk. Ni som inte hade fått någon barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet. Mina älskade, jag förmanar er som gäster och främlingar. Att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna. Vilka för krig mot själen. Och det här handlar om att få vara ett heligt folk avskilt. Och att min själ inte ska bli skadad utav köttets begärelser. Och att jag ska få auktoritet i andevärlden. Om vi säger som om vi kallar det att gå ut och befria människor från onda andar. Så vet onda andarna vilka vi är. Jesus visste dem. Paulus kände dem till. Men skeva söner, vilka är ni? Var kommer ni ifrån? De fick fly nakna. Så att det handlar också om vår auktoritet. Att vara ren. Vi kastar ju namnet Jesus huller om buller och flyttar berg hur vi vill. Men alltså det finns ingen gudsfruktan i det. Jesus gjorde ingenting som man inte såg sin fader göra. Han sa ingenting som man inte hörde sin fader säga. Han hade inget självliv. Han var bara en genomgång för fadern. Så den som såg Jesus, han såg fadern. Och den som ser dig och mig ska se Jesus. Och än har vi inte stått emot till blod, står det emot synden. Så jag känner så att man ger efter så lätt. Man blir pressad och blir irriterad. Och så är man irriterad. På grund av brist på gudsfruktan och kärlek till Gud. Alltså vi står inte emot till vi börjar svettas blod. Men om vi kunde det. Tillsammans och trösta varandra. Vers 12. Och för en god vandel bland hedningarna. På det att dessa, om det är någon sak förtal er som illgärningsmän, nu istället när de skådar era goda gärningar, må för dessa skull prisa Gud på den dagen han söker dem. Vi kan inte söka människor när vi tycker att människor ska bli frälsta. Det är den helige ande som överbevisar om rättfärdighet, dom och synd. Och då ska Gud kunna använda oss. Och då ska de ha fått en god bild av oss. Ett förtroende att vi är inte falska människor. Vi är inte människor som fifflar. Vi är människor som lever rätt inför Gud. Var underdåniga all mänsklig ordning för Herrens skull. Vare sig det är konungen såsom den övre härskaren eller landshövdingarna som är ju sända av honom för att straffa dem som gör ont är och för att prisa dem som gör vad gott är. Alltså att underordna sig också överhet och lag. Och det handlar ju med bilkörning och det handlar ju med allting att göra. Så jag får känna det. För att när jag sitter i bilen och talar i tungor så trampar jag på gasen samtidigt. Jag skulle kunna åka fast många gånger, men det är inte med flit. Men när jag kommer på det så får jag bromsa och försöka ändå fortsätta att be. Men att underordna sig, alltså för Guds skull, även det som är knasigt, för Guds skull. Ty så är Guds vilja att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ni är ju fria. Dock inte som ni hade friheten för att därmed överskylla ondskan, utan så som Guds tjänare. Man kan bara vara fri om man är slav till Gud. Det finns ingen annan frihet. Bevisa var man ära. Älska bröderna, frukta Gud, ära konungen. Alltså bevisa var man ära. Att inte ha anseende till personen. Utan varje människa ska äras för att den är skapad av Gud. Ni tjänare, underordnar era herrar med all fruktan, inte allenast det goda och milda utan också det obilliga. Ty det är välbehagligt för Gud om någon med honom för ögonen tåligt uthärdar sina vedervärdigar när han får lida oförskyllt. Och det här handlar ju alla relationer. Nu har vi ju inte slaveri och herrar. Men om vi säger på arbetsplatser, bland vänner, att vinna med det goda. Förstår det? Ja, i Romarbrevet 12. Övervinn det onda med det goda. Så att hur onda människor än är och jobbiga, att man inte på grund av dem dras ut i skuggorna mot mörkret. Utan vi är ljusets barn. vi är satta i ljuset. Så att även om det kommer massa frestelser och jättejobbiga människor, att jag inte glider iväg i skuggan. Jag vägrar glida iväg. Jag känner så här är jag satt i ljuset, nära min fader. Jag vägrar dras ut i skuggorna, ut i mörkret. Och också ha den självbevarelsedriften. Att kunna känna så här, jag älskar mig själv så mycket. Det är mer som vill dra ut oss. Och ofta i våra liv så är det ju nära relationer där man blir mest frestad. Vardagsrelationer. Men att tänka sig att det spelar ingen roll vad det är för relationer. Det spelar ingen roll vad det är för omständigheter. Jag är placerad i ljuset. Och att strida så att man hellre svettas blod. Och jag tänker så här, jag har vaknat jättesent. För allvaret i det. På hemmaplan i vardagslivet har jag slarvat. Är det något som inte passar mig, kan man väl säga, så har jag blivit irriterad. Utan att förstå vad som händer i andevärlden. Och att mitt liv ska vara en predikan inför den onda andevärlden. Så att leva för Gud och att prioritera mitt liv för Gud, min relation med honom och mitt äkta, att jag vill vara äkta inför honom och stå emot synden, stå emot djävulen till döds. Gud måste få fram ett sånt folk. För det är så lätt att vana slarva. Det är så lätt att vanan tänka felaktiga tankar. Och felaktiga tankar om andra människor. Ty vad berömligt är det att ni bevisar tålamod när ni för era synders skull får uppbära hugg och slag. Men om ni bevisar tålamod när ni får lida för goda gärningars skull, då är detta välbehagligt för Gud. Så att när vi blir förtalade och illa behandlade, det blir vi alla. Att med värdighet bemöta det. Med Guds andes ledning. Och för mig kan väl jag känna så här att det som är en triumf i det. Det är att tänka så här att det fienden hade tänkt att jag skulle falla på nu. Följer jag inte på. Där fick du. Det är triumfen för mig. Ja, du trodde det. Men det blev inte så. Kommer inte bli så. För Gud kommer att hjälpa mig. Gud kommer ge mig kraft. Så mina fall som jag haft förr kommer inte att bli något mer. Och det jag har bekymrat mig för kommer jag inte bekymra mig för mer. Och det jag har varit rädd för kommer jag inte vara rädd för mer. Jag struntar i allt. Struntar i allt. Jag bryr mig inte om någonting. En enda sak bryr jag mig om. Det andra får vara. Och tiden går. För jag tänker så här. Tiden går så fort. Livet är väldigt fort gjort. Och hinna i mål innan det är slut. Jag vill verkligen det. Inte för någon fromhets skull. Utan för hans skull. Eftersom han gjorde det möjligt. Till därtill är ni kallade då ju Kristus själv led för er. Och efterlämnade åt er en förebild. På det att ni skulle följa honom och vandra i hans fotspår. Han hade ingen synd gjort och inget svek fanns i hans mun. När han blev smädad smädade han inte igen. Och när han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Det går inte att bråka med en människa som vägrar att bråka. Det är omöjligt. Det går inte att få igång ett krig med någon som vägrar. Utan någon som ler och tar emot nåd hela tiden. Och känna segern. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort ifrån synderna. Det var därför han dog. Och leva för rättfärdigheten. Alltså, han dog för att vi skulle dö bort ifrån alla synder. Och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Och då tänker jag så här, hur är det här med hans sår har ni blivit helade? Hur fungerar det i våra liv? Han bar våra krankheter, våra sjukdomar. Vår smärta tog han på sig på Golgata. Alltså han tog syndens konsekvens. Han tog syndens fulla straff. Att dö, att bli skild från fadern. Och han bar våra sjukdomar och vår smärta. Det är 100%. Så det var en dag när jag hade haft en attityd. Osynlig attityd. Ingen hade sett den, mer än Gud. Och då sa jag bara så här, fader, du såg vad som svepte förbi min själ. Jag bekänner det som synd, jag ber dig om förlåtelse. Då hörde jag Jesus säga att den här gärningen har fått sin dom och straffet är betalt. Och då visste jag, jag får ingen konsekvens av den här synden. Den tog han på korset. Men om jag inte hade bett om förlåtelse, hade synden kunnat fått en konsekvens? Ja. Så att jag är helad i den mån jag lever det rättfärdiga livet. Och när jag har syndat, bekänner min synd och omvänder mig. Då kommer inte en konsekvens från Gud på mitt liv. Men sjukdom, det står att djävulen i Johannes 10:10. Djävulen är en tjuv som stjäl, slaktar och förgör. Så att han gör ju allt för att hålla oss sjuka. Och på grund av våra sprickor i själen innan vi är helade, så är det mycket förkastelse, tvivel, andra saker som hindrar oss att ta emot hälsa när fienden har kastat sjukdom på oss. Men att också förstå att det finns sjukdom på grund av synd, för det har man också glömt. Man glömmer att Gud även i nya förbundet dömer. Första Korintherbrevet. För jag vet, jag undervisade om det en gång och fick en jätteförmaning att det var fel. Men det är faktiskt inte fel. Utan Gud gör det för vår skull. Så i första Korintherbrevet 11 så står det från vers 27. Den som nu på ett ovärdigt sätt äter detta bröd eller dricker Herrens kalk kan försynda sig på Herrens lekamer och blod. Pröva då människan sig själv och äter så av brödet och dricka av kalken. Till den som äter och dricker utan att göra åtskillnad mellan Herrens lekamen och annan spis, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns och bland er många som är svaga och sjuka. Och ganska många är avsomnade. Om vi ginge till doms med oss själva, så blev vi inte dömda. Men då vi nu blir dömda, så är detta en Herrens tuktan som drabbar oss för att vi inte ska bli fördömda till lika med världen. Så det är alltså en räddning för att vi inte ska förlora vårt andliga liv och gå förlorade. Så dömer Gud. Vad gjorde Paulus när en man levde i otukt med sin faders hustru? Ja, han överlämnade den mannen till Satan, till köttets fördärv, för att han inte skulle gå evigt förlorad. Och på ett annat ställe kom de överens om att lämna en till Satan, för att han inte skulle gå förlorad. Så när Gud dömer är det för att rädda. Så vakna. Var inte på djävulens område. Vakna. Så att det är kärlek också bakom domen. Men att den finns i nya förbundet. Och på något sätt, ibland, allt är nåd. Men ibland undervisar man nåden på ett felaktigt sätt. Så att allt blir godkänt. Och vi blir humanistiska. Och Gud straffar ju inte. För Jesus har ju tagit straffet. Och blir vi sjuka så är ju vi helade för att han har burit våra sjukdomar. Men man behöver rannsaka sig själv. Man behöver pröva då människan sig själv. Jag behöver be Gud, vad är anledningen till att det här händer i mitt liv? Vad är anledningen? Och Gud vill ge den. Så att jag vet varför händer det här i mitt liv. För att det kan vara Gud och det kan vara fienden. Och jag behöver veta vilket. Om jag ska omvända mig från något speciellt. Och då kommer den helige ande att visa det. Vad är inte välbehagligt? Och om jag attackerar av djävulen så behöver jag stå emot honom i tro. I tro på Guds löften. Även om det tar lång tid. Så för 5,5 år sedan började kriget i mitt liv att öka. Och det handlar om att stå emot hela tiden och att tro på Guds löften. Men ibland tycker jag att det är för mycket krig. Ja. Och då sa jag till Gud, så här, varför tillåter du det här? Frågade jag häromdagen. Och då sa han så här, det påskyndar dina steg mot mig. Ja. Det påskyndar dina steg mot mig. Och det är helt sant. De sista 5,5 åren har jag varit tvungen att springa mot honom. Det har inte gått så här. För då har jag inte klarat mig. Utan jag var tvungen att löpa för att vinna Kristus. Jag glömmer det som är bakom mig. Men jag var tvungen att löpa för att vinna honom. Så jag har inte kunnat sakta av. Antagligen kommer jag inte få sakta av. Jesus kommer snart. Så. Och då tänkte jag så här. Ja, Paulus löpte. Han jagade, står det. Han gick inte. Han jagade för att vinna Kristus. Och hur kul hade Paulus det? Det var ju alltså stening och fängelse och förföljelse hela tiden. Det var ju hans liv. Han satt ju inte med något lugnt familjeliv. Han var inte på semester. Utan han var i krig hela tiden. Men han säger så här, jag finner behag i det här. Om vi kommer dit. När vi kommer dit. Jag finner behag i det här eländet. För ju värre jag har det, ju mer syns Kristus i mig. Så en sak som jag skulle önska att Gud befriar oss från idag, det är att tro att vi är på jorden för att vara lyckliga. Att ha det bra. Vi är här i ett krig för att Jesus ska rädda människor. För att han ska bli förhärligad. För att han ska rädda människor för evigheten. För att hans namn, hans godhet, hans kärlek genom att bota människor, driva ut onda andar, ska bli synligt på jorden. Därför är vi här. Som gäster och främlingar. Ingen stadig hemvist. På väg hem. Men fatta här en kort tid. För att vara en räddningsplan från Gud själv. Därför är vi här. Men vi fick ju en undervisning ett tag där det var ungefär att genom tron så kunde jag få liksom ett kungarik här på jorden med bästa bilen, bästa huset, bästa mannen, bästa frun, bästa barn. Allt skulle vara perfekt genom lite trosmetoder. Så var det. Och sen är det då rasar, och du håller på att rasar fortfarande. Så är det lite chockat att för människor som hakade på den kroken och tänkte så här är lyckan. Här hänger vi med, för här får vi det bättre än alla. Ja. Men vi är inte här. Så att inför Gud säga så här, jag förstår att jag inte är här för att ha det bekvämt, ha det bra. Eller bli lycklig på jordiskt sätt. Jag är här för att tjäna dig. En kort liten tid. Sen ska jag vara evigt lycklig på grund av att jag miste mitt liv på jorden. Och försakade allt vad jag hade. Sen kommer evig lycka och snart är vi där. Vi förbereder vår evighet idag. Vad jag än tittar på tv när jag tittar på tv, då är det möbler och kök och badrum och mat. Och jag känner, men hur orkar man? Hur orkar man? Jag tittade på idag, bokhylla eller inte bokhylla, jag tänkte, har jag en bokhylla? Nej. Då tänker jag så här, men alltså allt det här jordiska hela tiden. Men att möblera hemma idag. Möblera hemma. En evig plats. Där inget förstörs. Här finns inget förblivande. Allt ska brinna upp. Hur fint hus jag än har, hur fina prylar jag än har. Det kommer att brinna. Det är inte ett skrutt kvar. Och sträva och slita och jobba till man slutar andas. För det som ska brinna, det är korkat. Men att leva för det som har ett evigt värde, det är vist. Så förbereda sin tid hemma. Det har ett evighetsvärde. Och lägga ner allt, hela sin själ, all sin kraft, allt på det som är evigt. Jag hörde Gud säga en gång när jag höll på att bekymra ihjäl mig för mina djur. Då sa Gud, hörbart, det finns inget förblivande här. Inget förblivande. Så, men där hemma. Och han är här mycket fortare. Det är sådana tecken, tyder alla tecken på att han kommer snart. Men jag längtar faktiskt väldigt mycket. Men att de som ska bli frälsta under församlingens tidsålder. Det finns en mängd, ett mått, under församlingens tidsålder. Och när det är klart så är församlingens tidsålder över. Och Israel har 70 års vecka kvar. Då hoppas jag verkligen att vi är där vi ska vara. Så att vi blir mer himmelska i vårt tankesätt än jordiska. Och se vilken underbar framtid vi har. Men vi är här som en räddningsaktion från Gud. Och jag tänker så här, hur kul om man säger jordelivet, om en människa är ärlig, hur mycket är möda och besvär för varje människa på jorden? Och varje dag, hur mycket möda och besvär, det är största delen. Det är möda och besvär varje dag ska bära sin plåga. Jag läste predikan häromdagen, jag blev led vid livet, säger han. Jag tänker så självklart. Så är det om man ser livet på det sättet. Och han går igenom predikaren så slutar han med vad är huvudsumman av alltihopa där som han skriver. Huvudsumman av alltihopa. Frukta Gud och håll hans bud. Det hör alla människor till. Och det gäller också nya förbundet. buden finns där. Många tror att de fanns bara i gamla. Men buden, att älska Gud, älska sin nästa, tro på Jesu Kristi namn, är bud som är i nya förbundet. I sista versen, 25. Ty ni gick vilse som får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så när man omvänder sig, då kommer man till själavårdaren. Och vi, alla människor behöver själavård. Alla människor behöver en själavårdare. Jag har behövt jättemycket själavård av honom. Mer än vad som är vanligt, tror jag. Men han ger vård. När man omvänder sig så vårdar han sig om själen. Och man ser att allt här som har varit krokigt. För det är så mycket krokigt man har haft i sig. I alla fall har jag haft väldigt mycket krokigt. Rätas ut och blir rakt. Och blir fritt. Och att man blir så förvånad att det här som jag plågat så av i så många år eller hela mitt liv plötsligt plågar sig inte längre. Plötsligt är det över. Utan att jag har gjort någonting mer än att vänt mig till själavårdaren. Han är den själavårdare jag tror på. För han känner vad orsaken är till allting i livet. Det vet ingen annan själavårdare. Så, men han kan faktiskt göra själen hel och fri. Mer och mer. Så det blir ro på insidan. För det behöver vi. Vi har alla skador. Det finns inte en människa som inte är skadad. Den finns inte. Men att vara öppen med sina skador. För det är inte så många år sedan när jag var nere i stugan och bara hörde Gud säga så här. Jag ska befria dig från tvång. Och jag visste inte ens en gång vad det innebar i mitt liv. Jag hade inte koll på det. Men när man blir befriad från det, då blir det en väldigt stor skillnad. För då såg jag hur mycket tvång jag hade i mitt liv. Och jag såg att tvången berodde på fruktan. Så det hängde egentligen ihop med djup, djup fruktan. Och det kan man få för man är jätteliten. Men Jesus arbetar sig ner ända i djupet av själen. Och gör oss fria. Men det Gud betonar nu, det är i den här sållningen, när allt kommer till ytan, att välja ett rättfärdigt liv, hans liv och hans rike, så ska allt det andra tillfalla oss. För när man sållas så kommer ju allt till ytan. Sånt som man inte vet om. Och att man då överlåter det till honom, så blir vi ett heligt folk som följer Jesus. Och som får en andlig urskiljningsförmåga. För vi behöver veta, alltså det blir svårare och svårare, för att djävulen klär sig i ljusets skepnad för att bedra. Så vi måste ha en andligt luktsinne och känna Jesus så mycket att känna så här, är det din röst Jesus? Är det din doft? Eller är det en främmande? Så att vi inte följer felaktiga. Utan vi behöver ha en mer ensam relation med Jesus, en mer fördold relation med honom när man är ensam. Jag tycker så här att det mesta hjälp jag har fått, mesta uppenbarelsen jag har fått, har varit när jag har varit ensam med honom. Den största trösten har jag inte fått i en förbundskö. Jag har fått en ensam. Allt jag har egentligen har jag fått 99,9% ensam. Jag har fått ett profetiskt tilltal en gång som jag tackar Gud för idag. Som jag var jättearg när jag fick. Jätteupprörd. Det var för många år sedan. Det var Bill Stenberg som var i en baptistkyrka i Stockholm. Och alla sprang fram. Jag hade aldrig varit med om det liknande, men jag sprang fram i alla fall. Och så började han, jag stod där och han började profetera där. Och han profeterade och profeterade, och det var det bästa, bästa om allt. Och bästa om allt. Och mig bara han gick förbi. Och då tänkte jag så här, oj, oj, han började där. Så jag, nästa kväll var jag där och då sprang jag dit. Och så rusade jag fram. Då började han där. Och sen profeterade han. Och hon som såg bredvid mig, han såg guld i hennes ansikte. Och så kom han förbi mig och jag bara väntade vad han skulle se i mitt ansikte. Ja, det ska bli frid också i detta hus. Vad fick han? Idag tackar jag Gud för det. Jag tar den profetian som jag fick då. Det ska bli frid också i detta hus. För det har tagit tid. Harmoni till ande, själ och kropp. Ordning, upprättelse, restaurering, frid. Så jag tar det idag. Men då var jag helt knäckt. Jag var så ledsen, för dem jag hade åkt dit med i bilen kunde jag inte prata med.
Jag var så ledsen och de hade fått dem undan att åka utomlands och de skulle känna Gud, så jag bara så vissla om det. Och innan jag ska bli frid också, där, så jag gick in på toaletten och grät och sa till Gud, hur kunde du göra mig detta? Sa jag. Och då hörde jag en röst som sa, varför vill du ha en tolk? Varför vill du ha en tolk? Och då tänkte jag att jag ska inte springa efter tolk. Jag ska springa efter dig, Jesus. Du kan prata till mig. Det är det bästa, det tryggaste. Sen kan jag få budskapen, då ska det prövas. Att stämma med det jag har i min ande. Jag har fått ett annat som... Jag har fått, vi har säkert alla fått många profetiska tilltal. Men jag har fått ett... Jag fick ett en gång, kom jag ihåg, en pastor. Alltså han sa det bästa han kunde hitta på om en människa. Det, och det var mig. Och jag kände att det stämmer inte för fem öre. Det stämmer inte. Och han försökte övertyga mig. Och så fick han ryggskott. Han blev liggande hela den predikan. Men så jag tänkte, det var inte, det var smicker. Det var inte Gud. Men så var det en kvinna som kallade på mig som låg för döden. Hon ville att jag skulle komma och be så att Gud skulle hela henne. Och då frågade jag Jesus, kommer du bota henne? Nej, jag tar hem henne. Så kom jag till henne och då sa hon så här att, vad sa Jesus? Och då svarade inte jag och då sa hon så här, okej, då vet jag. Men han kom till mig med ett budskap till dig innan du kom. Och han sa att han har kallat dig att undervisa hans folk, men ditt hjärta är alldeles för hårt. Och det träffade mig med en profetisk kraft, så jag kunde inte åka hem. Utan jag fick åka en omväg och tårna bara rann. Och jag visste, där var ett tilltal från Gud. Det var ett profetiskt tilltal. Och då kan jag säga att de här sista 5,5 åren, i och med att det har varit hårdare kamp, så har hjärtat samtidigt också mjuknat. Så att jag själv märker det. Man kan inte göra det själv. Men nåden verkar fram ett mjukare hjärta. Och det är jag tacksam för. Jättetacksam. Vi väljer Jesus. Tänk om man bara hade en handfull. Gud sa till mig en gång, om jag hade en handfull människor skulle jag kunna förändra en stad. Har han inte en handfull människor i Stockholm? En handfull människor som väljer honom 100%. Som står emot synden av hela sitt hjärta, av all sin mognad. Vi faller, alla faller, men att vi då omvänder oss och bekänner. Och väljer att följa honom, söka honom. Bli ett redskap, ett verktyg för hans vilja. Förbli i sanning och kärlek. Välj det. Släpp alla predikant. Men allvarligt. Det finns alltså röster som ska undervisa. Men sätt ingen tilltro till människor. Ta emot det du hör i anden. Låt andra fara. Ha inga människor som du efterföljer. Du kan ha dem som föredöme, men efterfölj Jesus. Så släpp förtröstan på människor. Kasta dig på honom. Följ honom. Sök honom. Lyssna på honom. En människa kan vara, som man sätter sin förtröstan till, kan ju vara bortom en kvart. Eller kan göra en synd och falla. Eller kan fara ut i en annan religion. Så sök honom. Det är tid att söka honom. Det är tid att höra från Gud. Han sviker ingen som söker honom helhjärtat. Det är 100%. Och även om det dröjer till du hör honom, så tänk så här, min själ finns sprickor i, jag är skadad. Jag hör inte vad som händer i anden än. Men om jag nalkas Gud, så nalkas han mig, vilket jag känner eller ej. Han verkar i min själ, vilket jag märker eller ej. En dag märker det. Ge inte upp. Låt din dyrbaraste tid vara med honom. Prioritera det. Det finns inget bättre. Det är sant. Det finns inget bättre. En dag bryter det igenom i själslivet. En dag. När köttets kraft har förminskats och själen mer förenad med Kristus, då slår det igenom. Och då njuter du av hans närvaro så att du inte vet om du är i himlen eller på jorden. Det är sant. Det är sant. Så välj honom. Välj honom av hela ditt hjärta. Och lyssna på honom. Det finns ingen som han. Och nu också när vi är postade. Och stämplade är vi också. Frimärke med stämpel. Ja, verkligen. Enormt. Så god han är. Och att han kan säga så underbara roliga saker. Han är inte religiös, det minsta. Jag berättade så en massa gånger om första gången. Jag var ju jättereligiös. Och stod där på ett ställe och skulle ha en avskedssalm eller en slutsalm man möter. Så jag berättade för det många gånger. Men tredje gången gillt så vågade jag, då var jag Östervåla 50 personer. Och det var den här hiffra förbandsefar som är så snäll och rad. Så jag tänker så här, han har inte, alltså han är så annorlunda. Han är allt vad vi längtar efter. Han vet precis vad vi tycker om. Han älskar att överraska oss. Allt det bästa. Men han vill skydda oss för djävulen. Han avskyr att djävulen kommer åt oss. Alltså han, det svider, det verkar i honom att fienden kommer åt oss. Och när vi inte förstår vårt bästa och inte kan skydda oss utan glider iväg i mörkret. Och när vi efterföljer människor, han sörjer. För det är ingenting emot att följa honom. Han vill att vi ska ha det bästa. Och det är han. Han är det bästa. Miljarders, 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 miljarders gånger om. Att han hittat på den här lilla klicken här är väl märkligt. Det är jättemärkligt. Det bara föll ner. Tyrannos lärosal, hörde jag. Jag får fler och fler mejl om människor som lyssnar. Fler och fler. Från Norge, från Sverige. Och då känner jag så här, älskade fader, tala till ditt folk. Och håll tyst på mig. Få tyst på mig och tala genom mig. Det är min högsta önskan. Eftersom det nu går ut mycket mer än vad jag har kunnat fatta. Så det är viktigt. Så vi hälsar till alla de som just nu. Hälsar vi till er som lyssnar via nätet. Gud välsigne er. Följ Jesus. Bara honom. Helt enormt. Så jag har fått en gudsfruktan av mejlen jag får. Och då känner jag att Gud vill inte ha en människa som undervisar. Han vill bara ha en kropp. Som han får prata genom. Som han får verka genom. Så han bryr sig inte om den människan mer än att hon överlåter så han får ha den människan. Det är extremt. Så att vi som är här, att vi ger oss till honom. Det är min bön för oss. Så vi tackar dig, älskade fader. Vi tackar dig. Och att du vill vara vår fader. Att du vill ta dig an allt i vårt liv. Allt. För vi vill skilja oss från allt ont. Så att vi kan vara dina riktiga barn. Dina riktiga döttrar. Dina riktiga söner. Så kommer du att ha den här hårstråskontrollen. Tack älskade, älskade fader. Vi får överlåta oss helt till dig. Och omvända oss från allt som inte är välbehagligt för dig. Rena oss varje dag. Ny nåd varje sekund till ett rättfärdigt liv. Att söka först ditt rik och din rättfärdighet. Tackar dig fader. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi har lärt Guds folk att stå i förbönskö. Det är väldigt tråkigt egentligen. Så det är inte där man mognar, utan att lära folket vad Guds ord säger. Så att var och en kan få en personlig uppenbarelse och själv ta emot. Det är den tiden. Sen går vi ut i världen och ber för sjuka efter andens ledning.